ett stycke ur Våren, som är en del av Vivaldis symfoni De fyra årstiderna. Som bekant så kommer sommar efter våren, men...
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart.
Den som sätter fart på dagens sommar är Leif Bratt.
Hej kära lyssnare, jag heter Leif Bratt och är Tyresöbo, pensionär, programmakare i Radio Tyresö, student, jag pluggar idéhistoria, förälder till tre barn som flyger ut ur boet och bildat eget. Jag har farit genom livet på en räkmacka. Jag är benägen att tro att det inte är min egen förtjänst. Rent biologiskt är det ju mina föräldrar som gav mig mina gener, där eventuellt talang och förmågor finns. Rent socialt är det mina föräldrar som gett mig en trygg uppväxt med mycket stimulans, fostrat mig att fungera i samhället. Vidare var jag en av frökens favoriter på lågstadiet och fick många uppmuntrande klappar på axeln. Så både genetiskt arv och social miljö var mig gunstiga. Och inget dera var jag ansvarig för. Det var mina föräldrar och en bra skola. Självklart är jag glad för den goda starten, men det är inget jag slår mig för bröstet för, eftersom det inte var jag som åstadkom den. Därför störs jag av vinnarna i alla dessa slå ut de andra tävlingar som nu visas i tv. Och dessa vinnare som är självpåtagen förträfflighetsmin deklarerar: man kan nå hur långt som helst bara man vill tillräckligt stark. Fråga tvåan hur hårt han, hon ansträngde sig eller hade lust att vinna. Nej, säger jag, det är inte sant. Man kommer inte hur långt som helst bara man själv vill tillräckligt stark. Mina framgångar är beroende av yttre omständigheter. Barn väljer nämligen inte föräldrar. Några drar vinstlotter i föräldralotteriet. Man får en genuppsättning med nyttiga färdigheter. Uppväxten är bekymmerslös och man får uppmuntran. Men det finns också barn som drar en nitlott. Det växer upp i en miljö som saknar trygghet och där det är brist på stimulans och kärlek. Min åsikt är att alla vuxna har ett delansvar för att se till att alla barn får en något sånär hygglig start i livet. Där föräldrar sviker måste samhället gripa in. Här i Tyresö gläder jag mig åt de vuxna i den sociala föreningen Brännpunkten uppe vid Graningsringen som får barn och ungdomar vilka av olika skäl hamnat i ett utanförskap, på fötter igen och får känna värmen från gemenskapen. Exkons är en annan förening som tar hand om medmänniskor som trampat riktigt snett i missbruk och kanske kriminalitet, eventuellt på grund av en trasslig barndom, men som vill funka inom de normer vi gemensamt bestämt. Det som är tråkigt är kommunens njugga anslag till verksamheten. För det är fler barn som skulle behöva motivationssamtal för att återfå lite självkänsla. Exkons avlastar socialen som därmed spar pengar. Nu tänker jag grubbla högt en stund. Filosofi handlar om just grubbel. Man använder sitt förnuft och försöker förstå sin tillvaro. Den tid man lever i, sin samtid och varför samhället jag lever i ser ut som det gör. Tyvärr känner jag att jag allt mer börjar likna mina föräldrar som när de blev äldre allt mindre förstod sig på sin samtid. Min populärmusik poppen, det var för dem dunka-dunka musik. De förstod sig på Harry Brandelius, gamla Nordsjön som svallar och brusar. Jag förstår mig inte på heavy metal. Mina föräldrar tyckte nog att vi brast i respekt men vi reste oss i alla fall från sätet när en äldre kom in i bussen eller tunnelbanevagnen. Idag får man se upp om man inte vill ha dörren som en yngling just passerat rakt i nyllet. Jag vill inte säga att det var bättre förr, men jag uppfostrades till att fungera i ett annat sorts samhälle än vad vi har idag. Och så var det väl också för mina föräldrar på sin tid och deras föräldrar. Samhällets förändring kan man inte göra så mycket åt på ett individplan. Samhällsutvecklingen är som en lavaström nedför berget. Står man i vägen så förintas man. Det enda som tycks kunna ändra på lavaströmmens riktning är det vi kallar topografin, det stenhårda material som lavan inte rår på. I samhället motsvaras väl detta, på kort sikt, av makten, alltså makten med stora bokstäver, både den politiska och den penningmässigt resursstarka, och på lite längre sikt normer som religion eller statsskick. Man blir tydligen oundvikligen en sur gammal gubbe på äldre dagar eftersom man inte vill stå i vägen för lavaströmmen. Men om man då står vid sidan om så påverkas man av lavaströmmens oangenema temperatur. Som i dagens samhälle för mig är egotripparna. Här kommer Harry Brandelius med Gamla Nordsjön som ett senkommet tack till mamma och pappa. Nu kan han bjuda upp mamma till en dans i Celeste Folkets park.
Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider och tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppstäcket svajar vid en böljas förtrollande smek. Medan stimmet av tumlare ilar fram med vårt fartyg i glittrande lek. På ditt lånande fält vill jag dröja, ty du är mig kär, vackre vär. Alla världens nationer dig plöja, följande din liv mellan fjärran och när. Du ditt djup hämtar fiskan sin näring, du välvande nyckfulla hav. Likaväl du ger sjöfolkets näring, så kan du bädda bland tångendes grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. När förhälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande noten blå. Tankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar doggers bankar då fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med kraftigt hurra den gångande.
Det finns ett talsätt som säger: tanken är handlingens moder. Som när jag var liten grabb tänkte göra med en egen snorkel. Materialet var dåtidens tv-antenn som bestod av långa aluminiumrör som i ändarna var böjda i ett U. Jag kapade av den ena sidan så att den stack upp ungefär 10 cm. Den andra sidan om U:et var ett nästan 2 meter långt rör. Jag hade skapat mig världens längsta snorkel. Min pappa fick syn på mig när jag skulle göra mitt första dyk. Vad gör du pojk? Eller något i den stilen, sa han, och jag förklarade att jag skulle snorkla. Då förklarade pappa i sin tur att röret var för långt för att den begagnade, utandade luften skulle kunna komma ut ur röret och ersättas med frisk syrehaltig luft. Mamma fyllde i med någonting i stil med: det där var väl inte så genomtänkt. Tillbaka till talesättet, tanken är handlingens moder. Hur vi tänker styrs av den världsbild och eller livsåskådning vi har. Är universum skapat av en gud eller vid en Big Bang? Är vi människor oändligt kreativa och kan lösa de problem som dyker upp? Eller är vi ett socialt djur som måste rätta oss efter de naturlagar som finns? Har vi klimatförändringar? Eller är det bara naturliga variationer vi ser? Och så vidare och så vidare. Vi har olika världsbilder. Men beroende på världsbild så tillägnar vi oss också en ideologi. Alltså vilka idéer eller politiska lösningar vi tror på. Är temperaturhöjningarna naturliga variationer så gör vi inga större förändringar i vår livsstil. Temperaturförändringarna tar ju naturen själv hand om. Är vår världsbild att klimatförändringarna är orsakade av människors sätt att leva så börjar vi fundera på politiska lösningar. En del förlitar sig på mänsklig kreativitet, andra ser förändrad politik som nödvändig. Att med piska och morot få oss att göra miljövänligare konsumtion. En ganska gemensam världsbild vi har nu för tiden är att vi har en eurokris, en hög arbetslöshet. Den totalt förhärskande ideologin för att lösa problemen, det är ekonomisk tillväxt. Med det menas att värdet av vår produktion av varor och tjänster årligen måste öka. Det är klart det är attraktivt att tro på ständig ekonomisk tillväxt. Att vår ekonomiska kaka hela tiden blir allt större. Kan politiken säga att får det bara till ekonomisk tillväxt så löser sig problemen? Då behöver han ju inte grubbla på en plan B eller alternativa lösningar. Han har ju svaret. Paradoxen är att vi behöver ekonomisk tillväxt för att klara pensionsåtagande och arbetslöshet. När det gäller pensionen kan man säga så här. Det som jobbar idag betalar in till pensionssystemet till dagens pensionärer. Dagens jobbare får lita på nästa generation. Att nästa generation har ett välavlönat jobb. För då får vi deras pensionsinbetalningar. Svenska löntagare har drygt 8000 miljarder i pensionsrättigheter som de jobbat ihop genom sitt slit. Dagens arbetare och tjänstemän levererar in ungefär 230 miljarder om året till dagens pensionärer. Om vi då räknar med att vi är pensionärer i cirka 20 år så betyder det att systemet hela tiden urholkas. Det är där den ekonomiska tillväxten kommer in. Den ska hjälpa till att täppa hålen. Vidare så har vi problematik med att vi blir allt effektivare. Att mer görs med maskiner, industrirobotar och allt kraftfullare datorer. Detta skapar arbetslöshet. Vi måste skapa nya jobb. Lyckas vi med detta så kommer också en ekonomisk tillväxt. Det är en win-win-situation. Lägre arbetslöshet och pengar till pensioner. Men medaljens baksida är ju att ju mer vi konsumerar, för vi måste konsumera produktionen för att det ska bli ekonomisk tillväxt, desto mer sabbar vi vår naturmiljö som behövs om vi vill att kommande generationer ska finna planeten beboelig. Skall hela jordens befolkning kunna leva på vår svenska välfärdsnivå behövs cirka 5 jordklot. Vad kan vi då göra? Jag tror att arbetstidsförkortning kan vara en dellösning när vi har 8% arbetslöshet. Och som det som har arbete ändå måste vara med att försörja. Timförtjänsten skulle kunna hållas kvar, men med färre timmar så blir individens lön lägre. Kan vi som gräsrötter acceptera eller rent av klara oss med detta? Jag vet inte. Men vi är trots allt nästan dubbelt så rika som 1980. Och det gick ingen nöd på oss då. Det är våra krav på ett gott liv som har ökat. En del forskare argumenterar för denna arbetstidsförkortningslinje. Näringslivsrepresentanter ser problem med denna lösning. Frågan är komplex. Vi skulle behöva ett analysinstrument som gav oss en helhetsbild. Vi har mikroskop för att kunna se det småttiga som vårt öga inte kan uppfatta. Vi har teleskop för att kunna se ut i långt i rymden och förstå vår plats i universum. Det är inte alltid angenäma kunskaper som därmed kan inhämtas. Astronomin har lärt oss att vår vintergata kommer att korsa en annan galax vägbana om sådär en 500 miljoner år med oöverskådliga konsekvenser. Klarar vi det mötet så kommer vår sol att explodera om sådär 4-5 miljarder år. Och vår jord slukas av solen när den expanderar av smällen. Men om vi lämnar en oviss framtid och tittar på dagens situation och vårt komplexa samhälle. Det är svårt att överblicka alla konsekvenser som ett politiskt beslut kommer att få. Vi har till exempel använt en del av vår växande ekonomi till att höja löner. Och det är väl rimligt. Medaljens baksida är att kanske vi som ett exportberoende land prissätter oss ut ur marknaden. Några förespråkar att vi ska involvera oss i allt fler frihandelsavtal. Exporten är nödvändig om vi vill behålla vår välfärd. Det är väl också rimligt. Men varför är ingen som lyfter fram självklarheten att vår export är någon annans import? Kan någon förklara för mig hur frihandel kan vara en win-win-situation för bägge parter? Enda sättet är väl att vi återgår till byteshandel så att importören får lika mycket exportinkomster. Idag har vi en situation där svenska företag lägger sin produktion i Kina och hoppas på att det ska finnas tillräckligt med företag som kan betala höga löner så att vi kan vara konsumenter av Kina-producerade varor. Men hur hållbar är en sådan strategi? Vad händer med de människor som inte kan skaffa sig expertkompetens utan är som folk är mest? Som ni förstår så skulle vi behöva ett instrument som förstorade det komplexa så att vi kunde uppfatta konsekvenser. Den franske forskaren De Rosnay, jag vet inte riktigt om det är rätt uttal, har föreslagit att om någon kan konstruera ett sådant verktyg borde det heta makroskop. Och förhoppningen skulle då vara att vi skulle kunna se helheten, det komplext stora, och genom makroskopets linser kunna förstå vår samtid och det sociala sammanhang som finns. Kanske förstå varför lågkonjunkturer, arbetslöshet, bankkriser återkommer med allt kortare intervaller. Tage Danielsson hade inget makroskop, så han kunde bara undra. Vad i H har de för sig i banken efter klockan 3?
1, 2, 3, 4. Jag tänker dag och natt fundera som besatt på en fråga som blivit till en fråga som måste nu mig ta. Jag ger allting jag har till den som på mitt liv frågar.
Robert kan ge ett vettigt svar. Vad i helvete har de för sig in i banken efter tre? Gör de kanske något som allmänheten inte borde se? Sitter de och stoppar pengar i sin egen portmonnä? Vad i helvete har de för sig in i banken efter tre?
Kan någon då svara mig på det jag aldrig kan förstå?
Vad i helvete har de för sig in i banken efter tre? Sitter de i inre vallet och har porrbildsmann i med? Eller brottas de bland franska franger som recept har re? Vad i helvete har de för sig in i banken efter tre? In i banken efter
tre? Det kanske ränker emot kyrka och mot stad.
De bränner kanske bränner i en bränningsapparat.
In i banken efter
tre. Så ränker kanske pengarna de har till klockan fem.
De stänger kanske banken klockan tre och sticker hem.
In i banken efter tre.
Nu ska jag ge ytterligare ett och allvarligare exempel på något som gör mig riktigt sur. En kvinna som jobbar i hemtjänsten här i Tyresö hade förra året 20 700 kronor i genomsnittlig månatlig bruttolön. Observera att jag inte pratar om ingångslön utan en genomsnittlig lön för en person som jobbat i 5-10 år eller kanske längre. Samtidigt kostade politiken enligt den statistik man skickat till Statistiska centralbyrån för 2013 cirka 21 miljoner kronor. Kommunalråden har ungefär 3 gånger så mycket i månadsarvode omräknat till heltid jämfört med kvinnan i hemtjänsten. Då ska man också ha i åtanke att för sådär en 10 år sedan hade vi ingen kommundirektör. Då gjorde kommunstyrelsens ordförande en del. Men sen kommundirektören kom har han tagit hand om det praktiska. Men kommunstyrelsens ordförande minskade inte sitt arvode. Det höjs årligen. Nu säger vän av ordning att kommunstyrelsens ordförande inte sätter sin lön själv. Det är sant. Ett förslag utarbetas av en löneberedning som bemannas av kommunala tjänstemän. Ni kan ju själva fundera över eventuellt jäv. Varför får inte vi kommuninvånare bestämma lönens storlek? Det är ju vi som är kommunfullmäktiges uppdragsgivare. Dagens politik handlar ju om privatiseringar och konkurrensutsatt upphandling. Borde inte valpropagandan innehålla en uppgift om vad de olika partierna tycker att politiken ska få kosta så att vi väljare kan göra ett ekonomiskt rationellt val? Politiker själva använder ju med förtjusning denna modell för att skapa, eller försöka skapa, mesta möjliga nytta för pengarna. Ett vanligt argument från dessa yrkespolitiker när jag frågar om lönesättningen är att lönerna måste ligga på den här nivån om vi ska få dugligt folk. För det första är det väl rimligt att vi väljare får avgöra vem som är duglig eller mest prisvärd. För det andra undrar jag varför politikerna tycker att 20 700 kronor i månaden räcker för att få dugligt folk till hemtjänsten. För den pengen får personalen i hemtjänsten ett stressigt och ofta tungt jobb, både fysiskt och psykiskt, men som är av allra största vikt för många äldres välfärd. Å andra sidan, hur jobbigt är det att vara kommunalråd? Men framförallt, hur mycket välfärd skapar hen? Vi har en skollag och en socialtjänstlag som styr vad vi skall och får göra. Vi har kompetenta förvaltningschefer och tjänstemän som gör det praktiska arbetet. Det visar sig bland annat i de budgetar som de olika politiska partierna lägger, från höger till vänster. De är överens om hur cirka 99% av kommunens intäkter ska fördelas. Jag förstår inte varför vi ska lägga så mycket pengar på folk med så lite handlingsutrymme och som har personal till sitt förfogande som ser till att kommunen gör det lagen säger. Nej, bort med personer som gjort politiken till sin egen karriär, som vill ge sken av att det är proffs, och in med personer med en tydlig ideologisk grund som sätter viljan till samhällsinsats främst och nöjer sig med en rimlig ekonomisk peng som visar vårt mått på uppskattning. Min kritik riktas till yrkespolitiker, inte till de personer som på sin fritid läser in beslutsunderlag och går på kvällsmöten för en rimlig och ringa timpenning. Det är mina hjältar. Men politikerproffsens egna prestationer har jag inte några högre tankar om. Det är min uppfattning att jag får inte valuta för skattepengarna. Det är inte rimligt att ge sig själv en fet lön samtidigt som äldreomsorgstaxan måste höjas. Jag vill inte sänka skatterna. Jag kan till och med tänka mig att höja dem lite så att vi får en fungerande skola och omsorg om dem som är mindre lyckligt lottade. Jag vill ha en omfördelning av skatteintäkter till lägre omsorgstaxor och som möjliggörs med rimligare löner till yrkespolitiker. Jag avslutar med min politiska favoritlåt, En glad amatör. Tack för att ni lyssnade.
Vi har hört att man talar om politiker förakt.
Det har vi hört.
Det är tarvligt sagt. Har ni hört att politiker är ljusets riddarvakt?
Också det har vi hört.
Det är för mycket sagt. Sanningen är bara den att den du valt ändrats kapitalt.
Ja, så det menar du.
Ja, han har blivit någon sorts proffs.
Vi förstår vad du menar.
Denna formgjutna nya modell, denna slipsprydda typ av procenttabell, denna åsiktsjonglör är för professionell. Ge mig hellre en glad amatör. Detta tvärsäkra pratfenomen, denna mjukhårda blandning av ull och sten, denna ordfabrikör ger jag ingenting för. Ge mig hellre en glad amatör. Vad han vill och vad han tror på, innerst inne i sin själ, vet man ej, han vill bli stor på att förbindligt verka vilja väl. Den är sluge expert på taktik, som så flott sol och vårar en bred publik. Så den smälter som smör, den är epa-charmör. Ge mig hellre en glad amatör. Ge mig hellre en glad amatör, en som inga strategiska utspel gör, som kan vara spontan, säga det var som fan, och kan tveka som människor gör. En som tystnar när käften blir glapp, som personligen styr sin voteringsknapp, inte får sina tal från partiet central och är klok även före ett val. En som helst någon gång i livet haft ett jobb, ett vanligt kneg. Inte en som tar för givet att man föddes till partistrateg. Inget högre politiskt förnuft drives upp i kansliernas drivhusluft. Det är proffsen som gör så att rosorna dör. Ge mig hellre en glad.
Väldigt spännande tid att försöka föra detta framåt.
Det ni nyss hörde var Leif Bratts sommarprogram.